Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
Vintern har rasat över att inte få vara med mer. Och nu är det vi som ler i vårens ljusa kvällar. Detta är Spanarna. Jag heter Josefin Johansson och med mig i studion idag har jag i purpurvågor arkeolog Jonathan Lindström.
Hej, hej!
Guldbelagda programledaren Jessica Gedin.
Hej!
Och asurskiftande filmkritiken Göran Everdahl.
Åh, hej och tack! Asurblå, det är fint. Ja. Jag vann.
Provence.
Ja, Provence. Ja.
Vad menar du?
Jag tänker azurblå, då tänker jag på Côte d'Azur och Provence och södra Frankrike.
Ja, absolut. Ja.
Lysande blått.
Ja. Absolut. Men vill man vara skiftande i blått?
Ja, jag väljer att hålla. Jag väljer livet, Jossan.
Jag
väljer glädjen.
Det var inte en förelämpning. Jag bara kände nu när jag sa det att det kanske kan misstolkas. Jag
vet inte. Om inte du vet. Det är ändå du som sa det.
Då säger jag att det är kanon att vara asurskiftande.
Ja, men tack.
Jag tyckte att det kändes bra när jag hörde det.
Eller hur?
Ja. Innan det började undergrävas.
Ja. Förlåt.
Innan hon tog tillbaka sin komplimang. Ja.
Men jag hade scharlakansfeber. Eller bara...
Nej, du var i purpurvågor.
Purpur, ja. Rödaktig. Rödflammig.
Jag var lite tveksam när det gällde er två. Jag var gyllene.
Ja, guldbelagda.
För att avvika från färgdiskussion baserar här med att ta tillbaka en komplimang. Att jag kommer från Västerbotten och där finns det någon slags uppfattning om att de här gamgubbarna som liksom skämdes om de råkar säga någonting snällt. Att man måste gärna stå tillbaka. Så finns det, jag kanske får översätta det till svenska sen. Det var en duktig pajk, men lat. Det var en duktig pojke, men lat.
Ja, visst. Och det var jag idag helt enkelt.
Ja, du var en Västerbottensgubbe. Inget fel med det.
Nej. I veckan har det varit många rapporter från vården om dyra sjukresor och journalsystem. Men det har också kommit en god nyhet som denna.
Plattmaskar från Malmö kan läka människosår.
Ja, titta!
Ja,
det var raka rör.
En riktig aptitretare.
Eller hur? Man blir på gott humör. Det är P4 Malmöhus som rapporterar. Plattmaskar är tydligen jättebra på att läka sig själva. Det visste inte jag. Och då ville forskare på Lunds universitet testa ifall de också då kan läka människor, de här maskarna. Det har de gjort att de har hämtat plattmaskar från Pilansparken i Malmö. Jag vet inte om geografin spelar roll här.
Det kändes ändå väldigt fint att det var så specifikt. En så specifik mask.
Just det, det måste vara geografiskt.
Och det är en väldigt offentlig park också.
Ja visst, så man kan när som helst hämta sin egen plattmask.
Ja, det är folkets mask.
Och då har de i alla fall tagit exosomer från maskarna.
Ja, självfallet.
Vi vet ju, men för de få som inte känner till. Det är något slags bubblor som kommunicerar mellan celler. Och så har de transporterat de här till sår och brännskador som forskarna skapat. Det vill man inte heller veta hur det gick
på
till.
På vem?
På ett hudliknande material.
Okej, men formuleringen får mig att tro att det väl är inte på en människa.
Nej, jag hoppas inte det. Ja. Och då läkte de här såren snabbare än de sår utan maskarnas exosomer på. Alltså, det är rafflande, eller?
Mm. Ja.
Men då kommer frågan, vad tycker vi om att använda djur i vården?
Alltså, jag tycker plattmasken är väl helt... Det är väl helt lämpligt att använda plattmasken i vården?
Jag tror att från maneter och uppåt ska man vara lite försiktig. Men om man behandlar dem vänligt, avlivar dem vänligt, då är jag med.
Jag känner att i en värld där vi äter miljarder kycklingar om året, är just den här plattmaskdebatten kanske inte nummer ett.
Nej, den är väl inte det.
Nej, okay,
jag är också köttätare.
Ja. Mm. Och du känner att plattmasken, den kan vi både ha och mista.
Nej, inte mista, tvärtom. Ja. Nu har ju plattmasken ett jättehärligt syfte, bortsett från att vara plattmask i Pildammsparken.
Stämmer. Ja,
som också verkar vara härligt.
Ja.
Att ge sitt liv för en annan, finns det någonting högre?
Nej, och jag menar, vi har ju haft djur i vården länge. Blodiglar har väl använts?
Och
gjort comeback.
De hölls väl vid liv dock, blodiglarna.
Just det.
Nu, de fick äta.
Vet jag inte om det är så att plattmaskarna, om man tar exosomer, att de måste...
Om de är så bra på att läka sig själva så kanske de kan klara av och släppa till lite exosomer.
Ja, det förtäljer faktiskt inte rapporten här. Ja. Vi sätter igång med dagens uppgifter. Jonathan, vill du börja spana?
Jag tar på mig detta.
Skönt.
Och nu blir det djupsinnigt. Jag tänkte spana om självbiografin och autofiktionens framtid. Så okay. Det är Jessicas område egentligen, det här med litteratur.
Ja, nej, jag släpper gärna till.
Ja, utmärkt, tack. Okay. Och då börjar jag med att förklara autofiktion. Det är som en självbiografi, men där man kan hitta på lite som man vill. Men folk tror ändå att det är sant. Och poängen är att man kan skylla på att det är fiktion när folk kommer på en med att ljuga och förtala andra.
Det är alltid det här härliga försvaret som du måste ha hört 100 gånger, Jessica, när du har intervjuat författare. Att ja, bara för att huvudpersonen har samma namn som jag och har 3 barn som jag och just har skilt sig som jag, så tror folk att det handlar om mig.
Så är det. Men jag måste också bara brasklappa med att jag gillar formen väldigt ofta. Tycker att autofiktionen är en alldeles utmärkt form.
Då kommer det bli väldigt otäckt stämning här om en stund.
Ja, det kommer det förmodligen att bli. Som så ofta mellan dig och mig.
Ja.
Jag skojar.
Och vi kan väl dela upp reviren. Jag tar forntiden, du tar framtiden. Och... om det ska bli så vill jag ändå göra lite reklam för mig själv och min försörjning. Nämligen det här behovet av att berätta om sig själv, det är väldigt intressant. Och jag har skrivit en bok på 1,3 kilo om det mänskliga berättandets historia under 300 000 år.
Okej.
Och nu tänkte jag dra den.
Hur många år per gram?
Ja, det blir en hel del. Och det visar sig att, alltså det här handlar om etnologiska och antropologiska studier, och det visar sig att människor väldigt sällan pratade om sig själva förr i tiden. Det är inte naturligt att vara självcentrerad. När antropologer intervjuar människor utanför Stockholm i Vallentuna och mycket avlägsna orter, i jägarsamhällen och där det inte är som här, så, och frågar, hur skulle du beskriva dig själv? Så svarar folk med yttre fakta som att här, jag bor här och jag har så här många barn. Om man ändå trycker på det här med inre egenskaper så gäller svaren fortfarande yttre ting om jaktpilar eller någonting sånt där. Och framförallt hur andra människor ser på oss, alltså på gruppen man tillhör. Aha. Man är liksom inte den här självcentrerade individen.
Man är laget.
Man är laget, just. Och jag tror att hade vi kunnat fråga en mammutjägare för 30 000 år sedan så hade det inte blivit några överpsykologiserande analyser om att han kände sig hängig och förbesedd och ville förverkliga sig själv. Utan det blir mer en genomgång av harpuner och grejer. Allt handlade om yttre händelser och det konkreta. Sen så utvecklas mänskligheten. Och jag är fortfarande inne på introduktionen.
Jag förstår.
Ja.
Autofiktionen hägrar i horisonten.
Ja, mycket långt fram, ska jag säga.
Vi är med dig.
Ja, och då är det som så att det finns alltså tidiga självbiografier från antiken. Och en av mina favoriter är greken Xenofon som berättar om de 10 000:s återtåg när han var med i en kampanj i Persien med 10 000 greker som blev anställda av en lillebror till en persisk kung. Och sen så dog den här persiske kungens lillebror just när de var på väg att börja slåss. Och då måste grekerna ta sig hem igen. Och då berättar Xenofon som var med på detta, den här fantastiska historien. Och det är en autofiktion på det sättet att han berättar om sig själv i tredje person.
Som Caesar.
Ja, precis. Jag skulle kunna fördjupa mig på detta i detta då. Men sen så här, och det där är fortfarande, det är helt underbart, och det var Alexander den Stores favoritbok och gjorde honom till en fascist, höll jag på att säga. Det gick inte bra, men hur som helst, det där är bra litteratur oavsett ämnet. Sen så kommer Augustinus då, kyrkofadern kring 400, och han fokuserar på sitt inre, som till exempel, alltså, och det är sida upp och sida ner med skamkänslor över att han har levt ihop med en konkubin och han håller på och han har syndat och han ältar. Åh, vilken syndare jag är.
Backdoor bragging kallar vi det också.
Vad heter det?
Backdoor bragging kallar vi det också.
Ja. Frågan är om det kan ligga någonting i det. Man ska kanske läsa det med nya ögon. Men hur som helst, det blir väldigt tröttande och självupptaget att han är så fokuserad på sitt eget känsloliv. Men orsaken, det finns både gott och ont bakom detta, det är att den kristna måste ta ansvar för sitt eget liv. Och det där är ju en bra grej då, att man tar ansvar för att man får inte bete sig hur som helst och så vidare. Men samtidigt så blir det en självfixering. Så jag tror att det var där det började gå snett.
Det var väl Augustinus som var den där att han vill ju ta ansvar för sitt liv, bara inte riktigt än.
Nej.
Just det.
Fräls mig bara inte
nu. Synda först, frälsa sen.
Ja. Och nu hoppar jag rast vidare till första observationen.
Spännande.
Ja, och då är vi framme i förra årtusendet.
Hoppla.
1980-talet och min ungdom. Det fanns massor av underbara antikvariat i Stockholm som man vandrade runt emellan. Och där fanns hyllmetrar av självbiografier med titlar som Minnen, När höstlöven faller, Jag minns och så vidare. Och det var bara män. Sida, eller hylla upp och hylla ner, var nästan bara män. Och de var osprättade och förmodligen olästa allihopa också. Så det fanns en överproduktion av självbiografi.
Får jag sticka in en favorittitel i precis den genren? Det var faktiskt en kvinna, det var någon så här, jag kommer inte ihåg vad hon hette, jag tror hon sjöng operett och revy på 20-30-talet, okänd idag. Men hon skrev sin självbiografi som genast hamnade i rea-högen. Och den hette Och vinden viskade mig så förtroligt.
Oj!
Det kallar jag en titel.
Ja men ja. Då är den värd att läsa, bara på titeln.
Ja, titeln är värd att läsa.
Men eller så är det en red flag.
Ja. Mm.
Du är lite bäsk här. Jag tänkte det var samma sak med Augustinus. Att du anar
jag tyckte
en
bara
hemlig
att,
agenda.
Nej då, jag tänkte bara att titeln också kunde antyda oerhört dålig prosa.
Jag är nog lite grann böjd att hålla med.
Ja.
Förlåt, fortsätt Jonathan.
Ja, jag går vidare. Ja. Och det man kan konstatera då, alltså det som har hållit från den här tiden och som höll där och som blev köpt, det var autofiktiva proletärförfattare som Harry och Moa Martinsson, som har levt på ett sätt som att gör att de har någonting angeläget att berätta. Alltså de berättar saker som är kopplat till verkligheten på något sätt och ligger utanför dem själva i väldigt hög grad. Så att det fanns ju en liten rännil av intressanta texter då. Och samtidigt så kom jag också ihåg, och ni får komma ihåg då att jag var runt 20-25 på 80-talet. Det kom en bok i veckan som handlade om en kille i sommarstockholm som interrailat i Europa och var kär i en tjej.
Oj.
Lite olyckligt. Ja. Alla böcker handlade om detta. Och så att det fanns alltså det var som att folk inte hade upplevt någonting annat än den här interrailen och att de hade fått nobben vid något tillfälle. Och nu...
Det som är botten i mig och så vidare. Det är likt. Alltså, man upplever samma sak. Det är likt. Man kan känna igen sig.
Du blir förelämpad varje gång.
Jag måste ändå fråga dig som historiker då. Ja. Är det inte så att mänskligheten faktiskt är sig ganska likjämt? Att det inte är så stor skillnad och att den moderna människan inte är varken mer eller mindre självupptagen egentligen än...
Jag skulle säga alltså, så här...
Att det finns något... Att det faktum är att vi är mer lika varandra än vi är olika, både som människor och genom tiden.
Mm. Nu måste jag tyvärr byta ämne om jag ska svara på detta, men, alltså för min spaning. Men så här skulle jag säga att det är, och nu tar jag snabbversionen. Det som lockar mig som arkeolog och de flesta människor som har intresset utanför sig själva, det är det exotiska, det som är annorlunda. Och när man närmar sig det så visar det sig, ja men de är ju precis som vi och så vidare. Mm. Och sen har jag varit oerhört förbannad på postmodernistiska arkeologer som säger, vi kan aldrig veta hur de här människorna levde, de kan vara fullständigt annorlunda. Alltså säg det om en människa från Nya Zeeland till exempel, att vi kan överhuvudtaget inte veta hur en människa från Nya Zeeland fungerar. Det är bara bullshit. Men däremot så är det ju så att vi känner ju till människor i vår egen samtid som rör sig i samma miljöer som vi och som är fullständigt, kanske vi kan betrakta dem som obehagliga till exempel. Jag ska inte nämna några statsmän då på andra kontinenter, men ni vet själva att det finns människor som man tycker det här är en omänsklig figur. Eller, det här
men det är också historiska gestalter man känner igen.
Jag tycker vi har kommit lite från ämnet.
Förlåt.
Ja, hur många minuter?
Nu.
Ja, hur lång tid har jag på mig här?
Nej, men vi kan väl gå vidare till exempel 2.
Ja, just det. Ja, men då tar jag den väldigt snabbt, därför att den kan folk läsa sig till själva. Jättebra. Just nu debatteras autofiktionen på dagstidningarnas kultursidor. Framförallt är det 2 problem. Dels att författarna skriver obehagligheter om namngivna personer, som att de funderar på att skjuta den jäveln eller kallar dem för könsorgan. Nu en liten omskrivning.
Den här debatten brukar ju också dyka upp varje gång. Ja, precis. Varje gång kulturen har lite tråkigt och inte har så mycket att göra. Det här är en återkommande debatt.
Ja,
det har den ju varit de senaste, och sen typ kvinnor började skriva romaner.
Från stadbröggen och framåt.
Varit,
ja, men det bekräftar min tanke, det här, alltså det jag konstaterade redan som yngling, att det finns lite, alltså det finns, vi behöver det intressanta. Alltså det måste finnas någonting mer än att man bara bråkar på det här sättet.
Och talar du om kritikerna nu eller om
nej, jag pratar om författarna och kritikerna och kulturskribenterna, alla som alla deltar i
alla dessa grälsjuka kultur.
Ja, människor.
Exempel tre, Jonathan.
Ja, exempel tre. Jo, och jag har pratat med bokförlagsfolk som numera får in väldigt många självbiografiska manus från folk som har gått i terapi och där de har skrivit om sig själva som en del av den terapeutiska processen. Det är också, alltså det finns väldigt mycket sånt och då är det fångat i sin tids terapeutiska syn på saker och ting. Så att för 50 år sedan så var det Freud som gällde och då fick vi såna här banala grejer som Hitchcock Psycho som är ju fullständigt osedbar idag med mamman på slutet.
Nu pratar du bara strunt.
Ja, Jonathan, gå vidare nu.
Kan vi få framtiden?
Ja. Jo, okej, okay, jag kommer nu till målet för min vandring genom gärna historien. Ja. Tre saker. Det första är att marknadskrafterna på något sätt då med den här sociala medier och alltihopa rensar bort den autofiktiva romanen därför att man kan läsa gratis på nätet motsvarande litterär standard. Det är det första. Ja, jag ser att Jessica inte riktigt håller med.
Jag vet inte hur mycket du har läst av den här litteraturen, men gå vidare, Jonathan. Ja, varsågod.
Tack. Och sen så tror jag att psykoterapin kommer utvecklas, att man kommer låta patienterna fråga ut terapeuten istället och träna upp förmågan att intressera sig för någon annan än sig själv. Och sen så tror jag resten sköter tidelaget om. I kulturkanonen, höll jag på att säga, kanonen, det ska böjas på samma sätt som kanon.
Tidelagets kulturkanon.
Ja, det är lätt lite ekivokt. Ja. Så finns det en enda självbiografi med och det är drottning Kristinas och den börjar med att Kristina ödmjukt tackar Gud för sin storhet. Genom din godhet är jag den av alla dina skapade varelser som du mest gynnat. Hon låter supermodernt självupptagen som en Donald Trump, men intelligent och med ett intressant liv. Så jag tycker att det räcker med att läsa den. Tack!
Vi är i mål i alla fall, Jonathan. Tack! Men... Och spanarna, och det är nästan slagge i studion. Ja. Vi har hört Jonathan Lindström. Ja, absolut. Hos dig så har du rätt. Du har pratat om autofiktionen för att det inte är naturligt att vara självcentrerad. Det är väl det stora hela vad jag fick med mig, så att säga. Förstod du det rätt? Jättebra. Nu finns det chans till revansch, eller vad säger jag. För nu, Jessica, ska du få dra din spaning. Varsågod.
Det ska jag göra, och det kommer börja med att handla lite grann om mig, Jonathan. Men sån är jag. Och min spaning börjar idag på toalletten. Jag ber om ursäkt för intimiteten.
Allt låter väldigt samtida här, tycker jag.
Men det finns ett akut nytt toalettfenomen på min arbetsplats som världen kanske behöver känna till, tänker jag.
Okay.
Och det handlar om ljussensorerna, ni vet.
Jaja.
Man kliver in på toaletten och istället för lysknapp så viftar man vilt med händerna tills ljuset sätts på. Redan där känner man sig lite löjlig. Men okej, vi vet ju att det funkar så. Men det som är lite nytt hos oss i alla fall, det är att den här ljusintervallen är cirka 15 sekunder lång. Det vill säga, man har precis hunnit sätta sig på toaletten när det blir kolsvart igen. Här känner man sig ju rätt så löjlig igen. Men förnedringen är absolut inte slut där, för sensorerna sitter vid dörren. Så för att tända ljuset måste man då luta sig fram och vifta så intensivt att det inte kan beskrivas på något annat sätt än att man liksom skriker med armarna.
Men är det inte bara felinställda de där? 15 sekunder, det kan ju inte stämma.
Jag vet, det är helt sjukt. Vi har spekulerat i vad det här beror på, förstås. Är det SVTs ohemula besparingskrav som har gjort att vi måste kissa i mörker? Är det ett sätt att kuva personalen? Eller kanske då en personalvårdande insats av skavmaxing, ni vet. Det lilla obehaget som är den nya wellness-trenden.
Just det, ja. Det ska vara lite jobbigt.
Det ska vara lite jobbigt. Eller så är det för att vi lever i de stora gesternas tid. Och då menar jag inte bildligt talat, utan bokstavligt. Vi viftar oss fram genom dagarna. För nya tider kräver nya gester.
Det vevas.
Det är vad jag ska spana om. Det är vevas.
Oj, oj,
det är vevas
oj.
På. Har ni tänkt på hur folk gråter numera? Kanske företrädesvis kvinnliga kändisar, som influencers eller reality-stjärnor. Ni vet den här gesten, att man viftar jätteintensivt med handen framför ögonen så, bara medan rösten biter.
Det finns så mycket larvigt i världen. Den där är inne på topp 5 skulle jag säga. Vifta med långa fingrar.
Jag förstår inte vad det är.
Det är som en inverterad vinkning väldigt snabbt. Man vinkar sig själv i ansiktet.
Men man låtsas att man har en solfjär.
Ja. Jag tror att den här gesten har uppstått av två orsaker. Det är i alla fall min analys. Jag har tänkt väldigt mycket på det här faktiskt. Uh-huh. Irriterat mig och tänkt. Det ena är ju att kvinnor sällan vill fälla tårar, inte bara av känslomässiga skäl utan också för att man förstör sitt smink. Mm. Och att det här då är något slags, det ska torka tillbaka, man viftar tillbaka, desperat torkåtgärd.
Det är som att pressa tillbaka med tummarna nästan, tårarna, in i tårkanalerna.
Precis, lite den.
Men det är sånt där, förlåt att jag, men det är väl sånt där som man är dresserad till av docusåper. Det är väl någonting som kommer från Kardashians eller
någonting. Nej, men för sen blir ju gesten, alltså sen sätter den sig ju. Ja. Och sen är det plötsligt en gest som ingår i.
Ja.
Men det andra skälet som jag tror kanske är det viktigaste, och nu moraliserar jag inte över det överhuvudtaget, men det är Botox. För faktum är att det är svårt att visa känslor när panna och ögonbryn inte kan röra sig.
Så man får bli mimare.
Ja, man måste uppfinna nya sätt och bara, det här betyder att jag är oerhört ledsen och upprörd nu.
Det händer saker i mitt ansikte, ni ser det bara inte.
Ja, jag förstår. Kraftigt viftande framför ansiktet, väldigt tydligt ju. Mm. Jättetydlig gest. Gud vad tråkigt att det här är radio, men jag viftar väldigt mycket.
Jag tycker nästan det hörs ut.
Ja, men det låter som att folk som tar Botox måste gå clownskola bara för att kunna uttrycka sina känslor.
Ja, men lite grann, det finns ju forskning på det där, att det liksom att barnen får svårt att relatera till sina botoxade föräldrar för att de inte kan visa känslor, och också lite positiv forskning som jag, att man också har lite svårare att känna känslor om man inte kan visa dem.
Mm. Så just det, kroppen tenderar att tro vad hjärnan tenderar att tro vad kroppen gör.
Ja, när jag äter vetebröd så brukar jag få ångest, därför att det påminner om, alltså att man använder hela kroppen som ett instrument för att förstärka känslor.
Sa du vetebröd?
Jag sa vetebröd, men jag menade vetebröd.
Okej, tror du det var någon konstig inom arkeologin?
Man skulle testa. Ja, det var en utvikning som vi kanske ska återvända till, och så till Jessica i en...
Ja, nej, men det hör ju ihop kropp och själ och uppenbarligen humör. Också. En annan ny gest är den så kallade Gen Z hand screamen.
Just det.
Okej. Okay. Den är ju nygammal får man väl säga, men den har fått en renaissance i alla fall. Det är det här när man spärrar ut fingrarna, håller dem framför ansiktet och bara skriker tyst i sina händer.
Ja, just det liksom.
Alltså det här ensam hemma skriket.
Ja, just det, men han har väl händerna i ansiktet för han har just tagit rakvatten.
Ja, just det.
Mm. Och där har vi små barn brukar ju vara tysta precis innan det kommer loss skrikandet.
Men det här är bara utspärrade fingrar, händer framför munnen, uppspärrade ögon och sen tyst skrik.
Men det kommer inte från att man liksom, jag vet inte vad jag ska göra, och då har man den här liksom att man gör jazz hands på något sätt, eller liksom
någon. Det påminner ju starkt om det första, måste jag säga. Alltså det finns ett släktskap.
Ja, fast det här är då, det här används framförallt om någonting är cringe, alltså jättepinsamt eller överraskande eller superupphetsande. Du har fått ett nytt jobb. Ni vill omedelbart
känna direkt att jag blev sugen,
eller hur?
Jag blir lite cringe. Alltså jag skulle inte ens våga liksom visa det rent teoretiskt.
Det sitter inte naturligt.
Nej, jag förstår.
Okej, vi ska träna sen.
Vi ska ha clownskola.
Men man skulle också kunna tänka sig att det här är helt okontroversiellt. Men jag läste bland annat, det finns väldigt många arga inlägg om det här, bland annat en arg artikel i den brittiska tidningen The Independent som menade att ungdomen av idag inte kan kommunicera. Huh. Men då är det är lite synd om Gen Z, för det är den generation som får absolut mest stryk av alla generationer runt omkring. Mm. De beskrivs ju som ängsliga snöflingor som talar flytande terapispråk och är lite arbetsskygga. De vill ha löneförhöjning när de så fort de får anställning.
Just det.
Och så. Men det är orättvist kan man tycka, och personligen är jag ganska förtjust i just det tysta skriket. Det är tydligt känslouttryck ju, och liksom en modern meme. Mm. Alltså i ordet stå
meme.
Nej, i den andra bemärkelsen att man
mimar. I den franska betydelsen.
Man mimar, ja, det är något meme över detta, att vi mimar våra känslor.
Chaktati-mimet kan vi kalla det från och med nu.
Just det. Det har också visat sig att videor med stora handgester får alltså mer uppmärksamhet, mer klickarna. Så pass mycket som en 5,1% ökning.
Oj.
Men då måste man ju, eftersom bilden är liten ofta på en mobil, så måste man ha händerna just framför ansikt. Du kan inte slå ut med armarna, för då är gesten bortkastad på skärmen, utan den måste vara i ansiktet hela tiden.
Ja, jag förstår.
Men ett paradexempel på de stora gesternas betydelse är en ny musikvideo. Jag kommer bli jättenördig nu, och det är på grund av kärlek. Det är den franska artisten som heter Generation, stavat med en 8 i mitten. Va? Och vår egna Cloud.
Jag kan skriva ut det sen.
Ja, tack.
Lyssna nu,
jag uttrycker förvåning med mina händer.
Uttrycker förvåning. Det är vår egna svenska cloud rap sad boy storstjärna Yung Lean.
Häng med nu,
det är för många nya ord. Jag blir så förvirrad.
Ja. Men Yung Lean känner till och med jag till.
Ja, titta vad bra.
Ja.
Eller hur?
Vi har stora delar av rummet med oss.
Ja,
det är bra.
Tack.
Han har i alla fall tillsammans med den här franska artisten släppt låtarna Storm 1 och 2 och gjort en 7,5 minuter lång video. Låten är väldigt hård och dansant, men videon är så fantastisk.
Den är faktiskt kanon. Jag såg den igår.
Du gjorde det, va?
Ja.
Ja, den har ju blivit viral med rätt. Alltså, den känns ju både bekant och helt nyskapande. Den är då regisserad av Romain Gavras, alltså Costa Gavras son. Och första delen är som en kortfilm som utspelar sig i en nära framtid i Leeds på en fallfärdig internatskola för pojkar, där Yung Lean spelar något slags bully, mobbare som spolar huvuden i toaletterna, vandaliserar, slåss, lever både rövare och nära döden tillsammans med sitt gäng. Lite som en kombination av 60-talsfilmen If och A Clockwork Orange.
Mm. Båda med Malcolm McDowell.
Båda med Malcolm McDowell.
Det låter väldigt avkopplande.
Alltså så bra, den är så bra. Men det är den andra delen av videon som jag framförallt tänker på. Den låt som heter Storm 2 då. Och där står ett 50-tal pojkar, alltså de här internatskolepojkarna, klädda i skoluniform. Ni vet, skjorta, slips och slappt öppen kavaj. Yung Lean tänder en cigarett, ställer sig i mitten av den här pojkflocken och sen börjar de dansa runt honom. Jag kommer inte kunna beskriva det här på något rättvist sätt, men jag ger det ändå ett försök. Alltså deras kroppar roterar och kavajerna som öppnas och stängs gör att det liksom blixtrar av svart och vitt. Men de jobbar framförallt med händerna. Med jättestora gester, så att deras gemensamma viftning bildar mönster. Och det blir som ett kaleidoskop av pojkar.
Det blir som ett musikalnummer från 1930-talet.
Eller som ett musikalnummer från 1930-talet. Men det är så suggestivt, rått, hårt och vackert. Jag rekommenderar alla att se den. Vad säger du?
Ja, ja, absolut. Det var en upplevelse, var det faktiskt.
Ja. Googlar man på Storm 2?
Varför inte?
Man kan googla på Yung Lean och Storm 1 eller 2. Och koreografen heter Damien Jallet, också fransman. Han har jobbat med Marina Abramovic, Paul Thomas Anderson. Ja, gjort koreografin till remaken av Suspiria och sådär. Alltså, hur stor som helst. Snyggt, förföriskt,
otroligt.
Ja. Och enormt, allt bygger på de stora gesterna.
Okej, men kommer det här då vara någonting i framtiden som vi kan se an, eller?
Alltså, det kommer viftas så ohyggligt mycket i framtiden på både de stora och de små gesterna. Men jag tror så här. De stora gesternas tid är här, med tydlig kommunikation, ett viftande vokabulär och koreograferad konversation. Om du bara lär dig vifta kan nämligen innebörder skifta och mörker skingras därefter på SVT:s toaletter.
Underbart att få se dig dansa där. Vi diskuterar stavningen till Yung Lean här.
Ja, men Jonathan ska googla en video. Det här, vi gör liksom jättestora framsteg.
Jag startade upp apparaten här nu. Och för din
bok. Jag är så glad att få vara med. Det är otroligt.
Tack. Mm.
Jessica Edin, du pratar om koreograferad konversation. Det låter helt ljuvligt. Nya tider blir nya gester.
Ja.
Jag längtar, och Göran, nu ska du få berätta vad som kommer här framåt.
Jag tackar för det, och idag börjar jag min spaning, om jag får säga det själv, på ett lite originellt sätt. I alla fall har jag aldrig gjort precis så här för vad jag minns. Jag ska fronta med mina tre exempel. Ni får dem på ett bräde på en gång. Uff, och de är i tur och ordning: Indieband, Olivoljer och Djävulen bär Prada 2.
Okej, hitta den gemensamma nämnaren.
Wow. Precis, mm. Exakt så.
Vad sa du? Indieband, olivolja och Djävulen bär Prada 2.
Ja.
Hur stavas det?
ska du skriva in det i internetmaskinen också?
Ja.
Nu förstår jag att det är många som darrar av förväntan. Kanske till och med lite undertryckt vrede. Hur hör det här ihop? Helt enkelt Jessicas fråga. Häng med. Snart så vet alla.
Vilken cliffhanger gör
det? Det är en liten cliffhanger.
Ja. Mitt första här.
Nu kommer mitt första exempel som alla minns är...
Indieband.
Mm. Alltså kräddiga popband kan man säga. De kan vara svenska, de kan komma från USA. Inte sällan är de från Storbritannien. Och vi pratar inte så ofta indiepop i spanarna, men nu hade ju du en, även om det var, om det klassas som indiepop, men det var ju rätt mycket popmusik i alla fall i din spaning.
Mm,
ja, vad det nu är.
Men, ja, vi går vidare.
Ja, det här är, som jag ska prata om nu, tror jag. Jag är långt ifrån en expert i frågan när det gäller popmusik, men jag tror att det här är indiepop i bred bemärkelse. För vi pratar ju sällan då om indiepop i spanarna, och på sätt och vis ska jag inte göra det nu heller, utan jag ska prata om marknadsföringen av indiepop. Och där så visar det sig att den bästa reklamen är inte alls stortavlor eller grälla animerade webbannonser, utan det är fansen själva. Mm. Det är där
det måste komma från rötterna, ja, så att det är äkta.
Det måste komma från underifrån, eller kanske från sidan, från fans till andra fans. Mm. Det ger autenticitet. Eller bom, bom, bom. Naturligtvis är det, eller har blivit, mycket mer komplicerat än så. För nu finns nämligen ett fiffigt företag, nämligen marknadsföringsfirman Chaotic Good Projects. Kaotiska goda projekt. Och tidningen Guardian vet att berätta. Allt är härligt att kunna säga vet att berätta. Jag citerar: i deras stall, alltså det här företagets stall, finns många av 2025 stora popgenombrott som Geese med frontmannen Cameron Winters soloprojekt, plus Somber, Warren och Chloe, Sara Larsson, McGee och Dijon. Mm. Slut citat.
Jonathan, det ser ut som att du höll på att smälta.
Ja, det bara snurrar bokstäverna här, och stavningsmöjligheterna är oändliga.
Och detta Chaotic Good Projects, de odlar alltså påhittade positiva känslor för de här artisterna, en slags artificiell spontanitet, och det gör de genom att anlita massor av mikroinfluencers, alltså influencers på nätet som inte nödvändigtvis har så många följare, men de är tongivande och de har fet cred och de är många, så att de har massvis, de har ett helt koppel av de här mikroinfluencerna, och alla får de order att pusha en viss låt med en viss artist och starta trådar på diskussionsforum. Och naturligtvis så startar även den här filmen massvis av falska påhittade fansidor med de här artisterna på sociala medier, med videor, konsertbilder och så vidare. Ibland med stavfel och knackig grammatik avsiktligt just för den här autenticiteten. Så blir marknadsförarna nere med kidsen. Vilket i sig är ett daterande uttryck. Yep. Men därför så passande, så jag valde att ta med det.
Verkligen, jag vill göra den här gesten nu.
Ja, eller hur?
det sista skriket.
Exakt, för jättebra.
Ja. Nu ska jag berätta hur de här tre hänger ihop. Min spaning kan sammanfattas med ett citat med grumligt ursprung, som många av de bästa citaten ju då har. En del säger att det kommer från Groucho Marx, men ofta så tillskrivs det när filmmogulen Samuel Goldwyn, G1 i MGM. Jag vill tro att det var Goldwyn. Och han ska då ha sagt: det enda viktiga för en filmstjärna är äkthet. Och när man kan fejka äkthet, då är man hemma.
Ja.
Och det är väl ungefär så, det är väl där vi har hamnat nu. I vår värld så blir allt fler allt duktigare på att fejka äkthet. Mm. Och deprimerande nog så uppnår de en hel del. Samtidigt så måste jag säga, med viss beundran, det är inte helt lätt att vara fejk. Det är ett jobb i sig.
Men jag tycker att du ändå beskriver typ hela min tonår. Och säkert många med mig.
Jo, nej men, jo absolut. marknadsföring som riktas mot tonåringarna har det här draget. Jag ska säga att det sker på industriell nivå, och det är så preciserat och så skickligt nu, därför att om man tar då motsatsen, när det blir fel, vi som då kanske tillhör den här generation Tintin gänget som läste Tintin, det kan bli DuPont och DuPont-effekten. Ni vet de här detektiverna som klär sig i folkdräkter för att smälta in utomlands.
De tog grekiska när de var i Soldavien.
Ja, med knäbyxor och tofs.
Ja, ja, det var ju fullständig katastrof.
Ja, de har kläder från Ming-tiden när de är i Kina. Och de blir utskrattade av lokalbefolkningen. Fake, men med förnuft. Ah. Exempel 2, olivoljor. Där har vi pratat om en annan sorts äkthet. Ni vet hur det ser ut i en ganska liten mataffär. Det är dussintals olivoljor. Mm. Hur många märken som helst, omöjligt att välja. Och det lustiga är att alla är finast. För på etiketten står det extra virgin, högsta kvalitet. Ja. Och då frågar man sig, kan de verkligen vara finast varenda en? Och det korta svaret är nej. Naturligtvis inte, säger instinkten. Livsmedelsverket håller med. Jag läser i råd och rön att just Livsmedelsverket har gjort en undersökning. De har analyserat 12 oljor i svenska butiker. Hur många är egentligen extra virgin? Av dessa 12 så var 2 stycken motsvarade kraven.
Får man heta det då?
Nej, ja, egentligen inte. Ja. Alltså, det finns ju EU-bestämmelser, men det måste ju kontrolleras. 5 var jungfruolja, klassen under. Och 5 klassas som bomolja. De ska inte förtäras utan att först renas.
Hoppsan.
Hoppsan kan man säga. Och så finns det olika, nu var de här lite misstänkta från början, så att när Råderön gjorde sin egen undersökning av 20 oljor, det var en tredjedel som var felmärkta, vilket fortfarande är en väldigt stor andel. Så att det är en annan sorts äkthet som är liksom stämplad nästan som ett mynt eller någonting. Mm. Eller en sedel. Så exempel 3. Djävulen bär Prada 2. Premiär idag. Mm. Fortsättningen på en älskad komedi som kom för 20 år sedan. Såg ni den?
Självfallet.
Ja, självklart gjorde man det. Jag har också sett 2 faktiskt.
Du har det var bra. Då kan du bekräfta om det här rätt, för att jag missade förhandsvisningen. Så att jag talar nu med andrahandsuppgifter här. Jag får se den i efterhand. Men Djävulen bör prata ett för någon som inte har sett den för 20 år sedan. Handlar om det glada livet i modemagasinvärlden. Och den blev en pangsuccé hos publiken, men kritikerna minns jag hade invändningar, som så ofta när en film utspelas på tidningsredaktioner, det var för glättigt och de här modejournalisterna, de hade på sig pajasdräkter nästan, färgsprakande märkeskläder, alla som har varit, jag har ju jobbat på typ, eller för Svenska L och Veckorevyn när den fanns, så att jag har varit på facket som moderedaktionen kallas i Sverige, och det är liksom det, moderjournalister är ju liksom ja, mörka, kanske polotröjor alltså diskret, de har inte på sig, de ser inte ut som ett modereportage.
Arkitekter kanske de ser ut som.
Ja, lite grann. Och de här kläderna då i Djävulen bär Prada 1, det var lite DuPont och DuPont-effekten. De tog i för mycket. Men nu, och det här du får bekräfta då, Jessica, jag har inte som sagt hunnit se 2, men jag märker på reaktioner från recensenter, andra journalister, för det här är en sån här film som är så stor så att även lifestyle-typer tycker till. Både i Sverige och USA, nu är det annat ljud i skällan. 2 är för realistisk. Det är motsatt kritik. Den är deprimerande. Den handlar ju bara om hur omöjligt det är att sälja papperstidningar. Behöver vi påminnas om det, vi journalister? Och Miranda då, den här demonredaktören spelade Meryl Streep, hon åker i turistklass. Är det här ens en komedi?
Oj, alltså, oj, oj. Nej, det var fasansfullt. Jag kände själv att det var allt hopp är ute. Det var diskbänksrealistiskt.
Så att även du har denna invändning?
Ja, även jag har denna invändning. Vi har ju också blivit bortskämda med Emily in Paris och den enorma extravagans. Jag trodde att vi skulle ha vant oss så att de skulle kunna dra på. Men det stämmer, Göran.
Ja, nej, men det är bra att veta.
Tidningsdöden närvarande. En halv timme om tidningsdöden.
Då passar jag in i min tes, och eller snarare frågan i mitt tredje exempel. Nämligen, hur skulle en autentisk Djävulen bär Prada 2 egentligen se ut? Därför att för att uppfattas som autentisk av sin publik, eller i det här fallet kritikerna, så måste den vara lika falsk som 1. Då är den äkta. Och nu är vi nästan inne på sånt här liksom Oscar Wilde-diskussion om förkonstlingens autenticitet.
Ja, verkligen.
Men det finns ju fält där äktheten är helt avgörande, där falskhet aldrig blir äkta. Som falskmyntning har ett problem sedan antiken. Och fortfarande, alltså digital kryptovaluta ska ju vara ett sätt att på något sätt lösa äkthetsproblem som inte verkar riktigt, riktigt funka. Så att begreppet äkthet är, alltså det är komplicerat, men det är också känslomässigt. Musik som indiepop ger identitet, god mat skänker och väcker minnen, en älskad gammal film. Så att detta tas då till framtiden, den här äktheten som försvinner, vad leder den? Och då, framtiden är då politik. Alltså finns det någon yrkesgrupp där äkthet är viktig så är det för politiker. Huh. De måste utstråla autenticitet. I USA så ska man kunna dricka en öl med en presidentkandidat, det är en viktig fråga. Kan en borgmästare i New York äta pizza utan kniv och gaffel? Återigen mat som olivolja, det är känslomässigt. Men, och sånt ser vi igenom nu. Den där typen av spelad äkthet funkar inte. Det är, i framtiden kommer det inte att räcka med att bara vifta med en falukorv för att få röster. Syftar det på matkultur eller på fäbodjäntan? Den där gamla porrfilmen som i sig har blivit en så autentisk Sverigesymbol att den spelas på Kungliga Dramatiska Teatern. Där förekommer också en falukorv i kanske... ja, numera nationalistisk sammanhang, inklusive folkdräkt och näverlurar. Allt är som invecklat. Man blir matt. Mm. Jag tror, det var en kompis som anmärkte på detta, att det är som i Ryssland. Där det kommer massa olika budskap. Och avsikten är inte att man ska tro på dem, utan avsikten är att allmänheten inte ska tro på någonting. Inget ska betyda något. Cynism. Och vi kan inte ens lita på olivoljan. Eller en hyllningssida till ett favoritband. Eller på Meryl Streep. Så kanske dit vägen är på världen är på väg. Om man ska vara positiv. Vi kanske hittar äkthet någon annanstans. I vår närhet. Inte på nätet och inte i politiken. Utan bland vänner vi litar på. Runt omkring oss. I naturen. Inte i symboler. Så det här är min prognos. I framtiden, för att tala med Freud. Så kommer en falukorv bara att vara en falukorv.
Mm. Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
Det blev lite mörkt på slutet. Jag försökte hitta en liten ljusning där.
Du kan
där,
vifta med händerna framför
mig. Samtidigt var det så komplext så att man kommer inte komma ihåg vad...
vad som är äkta och inte.
Äkta och inte i din spaning.
Ja, men det kanske är avsikten. Det är, så, det är som vår tid.
Ja, alltså som sagt, jag vet, det var kanske inte så upplyftande, men våren är här.
Ja, våren är här nu.
Så att vi kan ändå kanske känna oss stärkta på något sätt, att vi vet i alla fall vad som komma skall. Och det kan man ju känna sig förberedd på. Hörrni, stort tack för idag. I panelen satt Jonathan Lindström, Jessica Gedin och Göran Evedal. Ljudtekniker var Susie Martinsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och jag hoppas på en underbar helg, både för mig men framförallt lyssnarna. Nu hör vi på Life is a Song We Sing med Lee Ritenour och Ernie Watts. Hej då!
Hej då!
Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.